Så, jag vill börja med att tacka för att vi har fått möjlighet att komma hit tillsammans med er ikväll. Och jag tänkte att vi ska göra en sak innan jag börjar på att predika här. Och det är att när jag tittar på er allihop här nu så ser ni väldigt stillsamma och fridfulla ut på utsidan. Men jag förstår att ibland så kan det vara så att inombords så kan vi vara frånvarande. Vi kan vara långt borta någon annanstans i våra tankar. Och det är så att jag satt och tänkte lite i bilen på vägen hit. Just att det har kommit tillbaka till mig lite mer och mer den senaste tiden, senaste månaderna. Att jag har funderat lite på varför jag gör de saker som jag gör. Varför jag är kristen. Och självklart jag har mött Jesus. Jag har blivit förvandlad av honom. Men just det här att jag har fått en förmån att få ge ut någonting tillbaks. Och just nu ikväll så det kan bli så här när man är på kommer till möte. Det kan vara olika för väldigt så här, vi är olika personer allihopa. Men ibland så kan det bli så att man kanske spänner sig i onödan. Att man tänker okej, nu ska jag till mötet. Bäst jag klär upp mig och så vidare. Det kan vara massa olika saker så här. Som kan göra att man tappar lite fokus. Att man kommer bort ifrån den här barnsliga tryggheten som kan finnas. Att vi har ju hört det i just det här att Jesus är närvarande när vi samlas i hans namn. Och det kan finnas en fara i när man hör sånt ofta att man tar saker för givet. Man hör det går in i ena örat så går det ut i det andra. Men faktum är att Jesus han är faktiskt närvarande i den här lokalen ikväll. Och det är han av en orsak. Och det är för att han känner oss var och en. Och han vill förmedla någonting till dig personligen ikväll. Det står i Psaltaren 139 att innan ett ord är på vår tunga så känner han det till fullo. Om vi sitter eller står så är han fullt medveten om det. Så tänkte vi ta bara en stund och bara ber och välkomnar Jesus den här stunden nu. Ja, Jesus, vi bara tackar dig Herre för att du är herrarnas herre, du är konungarnas konung Herre. Jag tackar dig för att du har en unik individuell plan Herre för varenda person som befinner sig i det här rummet just nu. Jag tackar dig Herre att du bara ska tala personligt Herre till var och en ikväll Herre. Herre, du vet vad var och en bär i sitt hjärta Herre. Du vet vad som har hänt under dagen Herre tidigare idag. Du vet om allt som ligger bakom Herre i det förflutna. Och du vet också Herre vad som ligger i framtiden Herre. Och jag bara ber att varenda person bara ska uppleva din närhet, din beröring Herre, hjärta till hjärta ikväll den här stunden Herre. Tackar dig för din omsorg Herre om varenda del av allas våra liv. Jag tackar dig för din nåd som är utgjuten till försoning, till upprättelse, till helande, läkedom, till ande, själ och kropp, Herre. Tack Herre för att du vill uppliva saker som du har talat, Herre, till personer som sitter här idag. Ord, så Herre, som de har fått ifrån dig. Profetiska tilltal, vad den kan vara Herre. Att du bara upplever det här igen Herre. Att du blir levande på samma sätt som det var för en gång förut Herre. Förstår du ditt ord att dina gåvor och din kallelse så ångrar du aldrig. Jag bara ber helige ande att bara blåsa liv Herre i saker Herre som finns nedlagda Herre i människor Herre. Att du bara Blåsa liv på det, Herre, så att det blir levande på nytt, Herre. För det är din önskan och det är din längtan, Herre. Jag bara tackar dig för att ditt ord säger att det som tjuven har stulit ska få betala tillbaks sjufalt. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Ni som är lite bekanta med församlingen Arken då, som vi kommer ifrån, så har kanske förstått att det finns en väldigt stor del av det uppdrag som Gud har gett församlingen då, så är att vara en plats där Jesus får uppenbaras, där han får förmedla helande och upprättelse till ande, själ och kropp. Och det är lite grann det som jag kommer att tala om, beröra någon sak här ikväll. För redan som jag har varit lite inne på redan innan i mötesledning och det här, det som jag tänkte, första sången som vi sjöng, att han har fört oss från mörkret in i sitt rike av ljus. Det står i andra Korintherbrevet 5:17, vi kan slå upp det kanske. Andra Korintherbrevet 5:17. Alltså om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, och se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. För den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vi kan läsa ett ställe till i Jesaja 43. Vi kan läsa från första versen. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: frukta inte, till jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn och du är min. Om du än måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller genom strömmar, då ska det inte dränka dig. Och om du måste gå genom eld, ska du inte bli svedd, och lågan ska inte bränna dig. Så kan vi hoppa till vers 18. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt, och redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Det finns flera ställen i Bibeln som just talar om vad som händer med dig och mig efter att vi har tagit emot Jesus. Som vi läste här, det står att vi har blivit en ny skapelse. Och det är ett verk som sker när vi säger ja till Jesus. Då står det att han flyttar in i våra hjärtan och föder oss på nytt. Och det är det som Bibeln kallar att vi blir nya skapelser. Vi får del av hans natur. Och just när jag tänkte också på just när Jesus var tillsammans med sina lärjungar, så var det så att de personer som hans lärjungar var, de som han fick handplockade, de var inga perfekta människor. De hade sina svagheter och brister, precis som alla vi har. Men de levde tillsammans med Jesus, de vandrade tillsammans med honom. De hörde honom undervisa. De var i hans närhet. Och när man läser till exempel i Apostlagärningarna, så ser man att de lärjungarna som man först fick lära känna i början av Bibeln, så verkar nästan vara några annorlunda personer senare. De har blivit förvandlade. Det är någonting som har hänt med dem när de har varit tillsammans med Jesus. Och just Jesus undervisar också på flera ställen just att han vill att vi ska lära känna honom ännu mera. Han vill att vi ska dra oss nära honom. Att vi ska få bli förvandlade, att vi ska få bli mer och mer lik honom. Paulus skrev på ett ställe i, jag tror det var Filipperbrevet, att jag vill lära känna Kristus och kraften ifrån hans uppståndelse. När han var ute och predikade sa han att jag vill inte veta av någonting annat än Kristus och honom som korsfäst. Och det är inte så svårt att tänka sig varför han hade den inställningen. För att om man tänker på Paulus, hur han var innan han mötte Jesus, innan den här händelsen på Damaskus när han föll av hästen och det mäktiga ljusskenet kom och det var Jesus som uppenbarade sig för honom. Om man tänker på Paulus, hur han var innan, så kan man ju lätt förstå att han själv hade fått en upplevelse om att det finns bara en som kan förvandla mig. Han visste vad han hade gjort, han visste hur han hade varit innan, och han förstod att det som jag är idag mot det som jag var innan, det har bara att göra med Jesus och det som han har gjort för mig. Vi kan läsa vad ett ställe där Paulus talar om det här ifrån Filipperbrevet 3. Vi kan läsa ifrån vers 7. Filipperbrevet 3:7. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom och i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Lägg märke till vad han säger här nu. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig emot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende ska Gud uppenbara det också för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Jag tycker det är lite roligt att han säger det i sista versen som han läste, att han uppmanar att de troende att de skulle ta honom till föredöme. Det är i vissa, speciellt i just, vad ska man säga, här uppe i de nordiska länderna, så kan ju det här, när det har funnits någonting under väldigt många år, generationer som då går under namnet jantelagen, så kan ju det här kännas som ett liten stötesten. Att det skulle finnas en person som uppmanar alla andra att ta mig till föredöme. Men jag förstår, Paulus, han visste vad han sa när han sa det här. För som sagt, han visste vad han hade gjort. Han visste att han var i hans gamla liv, så hade han varit orsak till att mängder med kristna hade blivit slängda i fängelse. Han var den som väldigt ivrigt, innan han mötte Jesus, hade förföljt kristna. Det läser vi om i Apostlagärningarna. Vi får en ganska klar, så här, uppmålad bild hur Paulus liv var innan. Och vi förstår också varför han säger som han gör. Vi förstår att Paulus pratar om nåden mycket mer än någon annan författare i Bibeln. För att det var någonting som han personligen själv hade fått uppleva väldigt starkt. Och jag upplevde att det var någonting som Gud la i mitt hjärta inför den här kvällen. Att det finns en längtan ifrån hans sida att vi var och en ska få glömma det som ligger bakom oss. Och att vi ska få sträcka oss in i det som ligger framför. Precis som vi läste här i Filipperbrev som Paulus skrev. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig emot det som ligger framför. Också just i Jesaja 43 en uppmaning att vi inte ska behöva tänka på det som förr har varit. För Herren, han gör någonting nytt. Och jag upplever att det är de orden och det temat som finns på Herrens hjärta. Och som finns för oss allihop ikväll. För ni förstår att även om som vi läste i andra Korintherbrevet 5, att vi är nya skapelser i Kristus när vi har tagit emot Jesus, så kan det ändå vara möjligt för oss, så kan det vara möjligt för du och jag, att vi lever kvar i någonting som har hänt i det förflutna. Vi kan leva kvar tankemässigt. Det kan vara tankar som minnen som då drar sig bak till saker som har hänt tidigare i livet. Det kan vara många år, det kan vara en kortare period. Oavsett så ligger det bakom oss. Men det kan vara så att vi lever kvar i det, att vi bär värde med oss i våra liv, i våra vardagsliv. Så att det är en upplevelse som vi fortfarande bär med oss. Det kan även vara då att det, alltså, känslomässiga upplevelser som vi kan ha inom oss på grund av saker som har hänt. Saker som vi själva har gjort, fel som vi har gjort, saker som andra människor kan ha gjort emot oss, andra människor som kan ha behandlat oss, det gäller mig, illa på olika sätt. Det kan vara saker som vi bär med oss. Fast det står i ordet att vi är nya skapelser och att det gamla är förbi. Och det är just det som bara Gud vill tala till oss ikväll. Just det, att du och jag så kan själva få göra ett gensvar. Att sträcka oss mot det som ligger det nya. När det står att vi inte ska tänka på det som förra varit, så är det en uppmaning, ett erbjudande. Just det här att få lämna det gamla bakom sig och gå in i det nya, det är ett erbjudande ifrån Herren. Och det har du och jag själva en möjlighet till att gensvara till om vi vill. Och det är så att ibland så kan det finnas saker som, just när det kan vara minnen eller sånt som är svårt att skaka av sig. så kan Jesus hela de erfarenheterna. Han kan hela minnen som rör saker som har hänt i det förflutna, som känns jobbigt bara man ens kommer i närheten av tanken med det. För det är det att vi sjunger ofta i sånger att Gud han är stor och Gud han är mäktig och han förmår att göra allt. Men det är inte bara sånger, det är inte bara sångtexter som vi sjunger, utan det är en verklighet. Förkastelse så är ett uttryck som i alla fall jag var obekant med. Jag hade aldrig hört det ordet innan jag kom till Arkan, till den församlingen. Men även om själva ordet förkastelse var nytt för mig, så när jag fick reda på vad det var så förstod jag att själva företeelsen var inte okänd för mig. Och så tror jag att det är för de flesta människor. För att förkastelse kan man, tror jag, absolut är en av de absolut vanligaste sakerna som människor brottas med idag. Och det gäller då även sådana som har tagit emot Jesus och sådana som ännu inte känner honom. Och om man ska förklara vad förkastelse är för någonting, så kan man säga att det är som en upplevelse som man bär med sig, som då kan ta sig uttryck i tankar. Man tänker om sig själv på ett visst sätt, man ser på sig själv på ett visst sätt, man värderar sig själv på ett visst sätt som inte överensstämmer med det sätt som Gud ser på dig, hur han tänker på dig. Det kan ta sig uttryck i människofruktan. Vi kan känna oss rädda för att människor ska skjuta oss ifrån oss och så vidare. Det kan ta sig uttryck i känslor eller tankar och som känsloupplevelser av mindervärde. Att man jämför sig själv med andra på ett osunt sätt och alltid hitta saker hos sig själv som är lätt att klaga på och tycka illa om. Men just återigen att de goda nyheterna, så är det att Jesus, det står i Jesaja 53 att det var våra smärtor som han bar. Våra sjukdomar så tog han på sig. Och det innebär att han har burit all form av ondska, all form av smärta, så att vi skulle kunna få del av hans liv och hans frihet. Vi kan kanske läsa. Ska jag ta... Vi kan ta Jesaja 53. Jesaja 53 och vers 4. Så här står det om Jesus då. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärta tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld slade Herren på honom. Och just det som står i Bibeln om just det här nya livet, alltså den nya skapelsen, alltså erbjudandet om att få lämna det som ligger bakom, lämna det gamla bakom sig, det är just att vi kan få i tro sträcka oss emot det som Bibeln talar om, det som Jesus säger, det som vi har rätt till att få uppleva. Guds kärlek har du säkert hört ända sedan du gick i söndagsskolan, om du gick i söndagsskolan när du var liten. Det är en väldigt central grej som ofta återkommer. Guds kärlek. Och säkert kanske någon gång har memorerat i söndagsskolan eller någon skolan där att Johannes 3:16, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vara en som tror på honom inte ska bli fördömd utan få evigt liv. Och just det här är även en sak som att det kan finnas en fara i att man hör. Man har hört det så mycket så att man kan ta det för givet. Jag tror också att en sak som är en verklighet för väldigt många kristna idag, oavsett vilket samfund man tillhör, så är det här att jag vet att Gud älskar mig. Intellektuellt så vet jag det. För att jag har läst det i Bibeln. Jag har hört predikanter säga det. Jag har hört det undervisas. Gud älskar mig. Det står i hans ord. Jag har själv läst det. Gud älskar mig. Jag vet det rent mentalt. Tankemässigt så vet jag det här. Men här inombords i hjärtat så kanske det inte helt och hållet har landat ännu. Och den upplevelsen av att Gud älskar dig, den upplevelsen att du är älskad av Gud, den upplevelsen vill Gud att du ska få. Det finns sådana som har sagt att känslolivet, det är inte så viktigt, att det är huvudsaken att man tror. Och man kan hitta många bibelord på det, den rättfärdige ska leva av tro och så vidare, som är ju helt sant. Men förstår, Gud, han skulle inte ha skapat själen, han skulle inte ha skapat känslorna, han skulle inte ha gett dig förmåga, han skulle inte ha gett dig ett känsloliv om det inte var meningen att du skulle få uppleva någonting. Att det skulle få, att det finns en funktion, att det finns en plats för det. Och hur gör man då om man känner igen sig i den här situationen, att jag vet att, alltså jag intellektuellt så vet jag att jag älskar av Gud, för att jag vet att det står i Bibeln och jag tror på det. Jag tror att det är sant. Men som inombords i hjärtat så har jag nog inte riktigt fått uppleva det ännu. Hur ska jag göra då? Ja, jag tror att det finns en nyckel i när man läser till exempel i Saltaren. Vi kan slå upp Psaltaren 55. David, som har skrivit de flesta av psalmerna i Psaltaren. Han var en man som fick det omdömet att han var en man efter Guds hjärta. Och det innebär inte att han var felfri, det vet vi ju, att han också hade brister som orsakade hinder, problem i hans liv. Men det var Herrens, Guds syn på honom var att han var en man efter Guds hjärta. Och vi kan läsa lite vad han skriver i Psaltaren 55. Så skriver han: lyssna Gud till min bön, dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga. När fienden ropar, när den ogudaktige skriar, till det vältras ondska över mig. I sin vrede förföljer det mig, och mitt hjärta ängslas i mitt bröst. Dödens fasa faller över mig, och fruktan och bävan drabbar mig, och förfäran lamslår mig. Jag tänkte, om jag ändå hade vingar som duan, då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen. Kan vi se, kolla Psaltaren 61. Gud, hör mitt rop och lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig, till mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag, till du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Psaltaren 62. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Psaltaren 63. Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Ty din nåd är bättre än liv. Och mina läppar ska prisa dig, och jag ska lova dig så länge jag lever. Och i ditt namn ska jag lyfta mina händer. Det är någonting som man lägger märke till när man läser Psaltarpsalmen som David har skrivit. Det är att han har en väldigt öppenhet om sitt tillstånd. Oavsett om han är glad och skriver lovprisningspsalmer, eller som i svåra stunder när han var utsatt för förföljelse och betryck på olika sätt. Så oavsett hur han upplever det på insidan, när han skriver till Gud, när han som talar till Gud om sin upplevelse, så är han väldigt öppen. Han är väldigt naken inför Herren, just i hur det känns inombords. Och jag tror att det finns i Bibeln som en hjälp för oss att få oss att bli inspirerade och just att gensvara till samma ärlighet, samma uppriktighet inför Fadern om hur vi har det. Att få, det handlar inte om att kunna ha en förmåga att kunna uttrycka sig i väldigt vältaliga ord, utan det handlar om att få ge ett gensvar med att vara totalt ärlig och totalt öppen med min upplevelse som jag bär inom mig. Att jag får vara inför Gud, så får jag vara helt ärlig med de tankar som jag har inom mig. Även om det är mörka tankar, så får jag vara helt ärlig. Om jag känner mig väldigt glad och inspirerad, så får jag vara helt ärlig och öppen inför Gud med hur jag upplever det. Jag behöver inte hålla tillbaks på något sätt. I Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 16 så står det: var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Här finns en uppmaning för oss att vi får tacka Gud i alla livets förhållanden. Och om vi går igenom svårigheter, så är det Guds vilja med oss att vi ska få tacka honom. Vi tackar inte Gud för att vi upplever att vi har svårigheter i vårt liv, utan vi tackar Gud för att han är Gud. Vi tackar inte Gud för att vi har problem i våra liv, men vi tackar honom för att han är den som kan föra oss ur problemen. För Gud är inget problem. Jag tar det en gång till. Om du har problem i ditt liv, så får du tacka Gud. För att han är den som kan föra dig ur problemet. För han är inget problem, utan han är din hjälpare. Vi kan läsa också Romarbrevet 5 och vers 5. Så att, och det hoppet så bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För det är så att även om vi upplever lite av Guds kärlek, eller om vi upplever att vi upplever ingenting av Guds kärlek, så står det ändå att den finns utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Och det innebär att om den finns där, så finns den. Och just att verkligen kunna lämna det som ligger bakom. Att verkligen kunna lämna erfarenheter som vi har fortsatt tagit med oss in efter att vi har blivit kristna. Att verkligen kunna få lämna allt skräp bakom sig. Det blir lätt när Guds kärlek mer och mer landar i våra hjärtan. När vi får den här upplevelsen om att jag är älskad av Gud själv. Jag är älskad av honom som har skapat himmel och jord. Jag är älskad av honom som är stor, att han är begynnelsen och änden. När det inte bara är en upplevelse som sitter i huvudet, utan sjunker ner i hjärtat, då uppstår en väldig frihet som gör att det blir väldigt lätt att bara kunna ta ett kliv in i allt det nya som Herren har förberett för var och en. Som sagt, när vi träffas så här, när vi är inför Guds ansikte, så är Gud, så finns Gud närvarande. Och han vill möta, han vill beröra på olika sätt. Så tänk att vi tar bara en stund och bara ni kan gärna allihop bara få sluta era ögon en stund. Så bara ta en stund, bara tillåta den helige ande bara få verka på det sätt som han vill. För jag har inget mer som jag tänker predika ikväll, utan vi ska bara ge tillfälle för den helige ande att få bara beröra och hela, ifall det finns saker som områden i ditt liv som behöver en vidröring ifrån Herren. Om du vill, så får du bara gärna lägga din egen hand på ditt hjärta så. Så här är bara välkomna vid dig att göra det verk här som du vill den här stunden här. Tack dig för att du vill bekräfta ditt ord här med tecken och under. Och att jag vet att du vill att varenda person bara ska få uppleva din närvaro i sina egna liv här. Står det i ditt ord att om vi drar oss nära dig, så drar du dig nära oss. Och att vara precis som David, som när han utgöt sitt hjärta inför dig, så får vi nu när vi sitter eller bara utgjuta våra hjärtan här inför dig. Om det finns saker eller tankar, upplevelser som plågar oss på olika sätt, som vi skäms över, som vi önskar att vi kunde vara fria från, men som vi som tycks ha varit svårt då, att skaka av sig. Så bara be nu, helige Ande, att du bara går in här i dem, på de platser, de områden. Det kan vara i tankelivet här, minnen här, sårade känslor här, sår här som har uppstått inombords här i människohjärtan här. Så bara be nu att du bara kommer med Jesu läkedom, uppståndelse och kraft. Bara fyll med din heliga ande och din vederkvickelse. Upplever att det är som att den helige ande säger att det finns någon person här som bär på ett minne från väldigt långt tillbaka i tiden, när du var liten, när du var barn. Och du har en kompis som du på något vis sårade, som blev väldigt ledsen av någonting som du gjorde. Och det här har du plågats av ännu uppe i vuxen ålder. Att det känns som att det skär sig på insidan varenda gång som du har tänkt på det här minnet, den här händelsen som inträffade när du var liten, och någonting som du gjorde mot en av dina vänner och som blev väldigt ledsen. Jag bara upplever att den heliga ande, han vill komma in och bara sätta dig fri från det här, den här fördömelsen. Och bara bekräfta att du är förlåten. Och dina synder så är förlåtna. Så blev jag också att den heliga ande säger att det finns någon annan som begick ett fel, och att det handlar om en summa pengar vid en speciell situation. Och det här är någonting som du har, det är också någonting som har plågat dig, som du har burit med dig, som du har skämts över. Ofta grämt över att varför du gjorde som du gjorde. Så bara hör Jesus säga att du är förlåten, mitt älskade barn. Och han bara vill sätta dig fri också från det här, att det här är någonting som du ska få lämna bakom dig. Jag blev också att jag fick ett ord till den personen, som om det finns någon som kände igen sig i den beskrivningen. Det står i Mika 7:18 att vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevarna av sin arvdel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Och han ska återförbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Och du ska kasta alla deras synder i havets djup. Ska göra så här att om du upplever att Herren rör dig just nu, eller att han gör någonting i ditt liv just nu, att det är någonting som händer med dig, så skulle jag gärna bara vilja be tillsammans med dig, bara lägga min hand på dig och bara fortsätta förmedla livet ifrån Jesus in i din situation. Du som vill, det är helt okej. Okay. Du får gärna sitta kvar i på din plats. Men om du vill så får du även komma fram bara och bara ta emot mer ifrån Jesus. Jag tror också att Herren säger att det finns någon person här som bär på en väldig oro för ditt barn. Du bär på en väldig vånda inombords för att ditt barn så lever inte tillsammans med Jesus just nu. Och det är någonting som den här oron, den här fruktan för vad som ska hända med ditt barn. Det är bara någonting som Jesus själv bara vill lösa dig ifrån. Jag har också bara hört att Herren säger att han är den som verkar på ditt barns hjärta. Att han är den som drar. Han är den som drar personen nära till sitt hjärta.